Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Backner. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med One Installment Payment. It's time to get rebel!
Och innan vi går in på en av historiens absolut mest uppseendeväckande övergångar i allsvenskan eller svensk fotbollshistoria får man kanske till och med säga. Med tanke på hur överraskande och dyrt allting blev när det gäller Marcus Danielsson. Mm. Så måste jag komma tillbaka till det som du sa, sista du sa här innan vi började spela in. Det var att du tittade med stora ögon på din egen mobiltelefon och sa, snart har jag 10 000 följare och är influencer på riktigt.
Hur taskigt att jag avslöjade mig där. Jag sa det med en stor gnutta ironi.
Har det gjort med ditt liv att bli
influencer? Ja, men det jag hoppas är att jag ska kunna bada i Nocco här om någon månad när jag går över den där magiska gränsen.
Ja.
Man ser ju så här i samarbete med allt och alla, så att vi får börja med det här på riktigt nu snart.
Vi gör ju en hel del så här intervjuer med studenter som skriver, vill liksom forska lite grann i hur det är att vara sportjournalist och hur man förhåller sig till att man är ett varumärke och såna här saker. Så kommer det ofta rätt mycket frågor, och vare sig du eller jag tänker att de där intervjuerna publiceras på speciellt många ställen. Men jag har ju sett vad du brukar svara på. Vad är din målsättning med det här yrket? Det är att bli Nocco-oberoende.
Precis. Det är livets mening.
Ja. Nog om det. Marcus Danielsson kan köpa en sju helvetes massa Nocco.
Det kan han.
Var ska vi börja med det här då?
Ja, men vi kan väl börja när jag är ju som sagt pappaledig och försöker jobba så lite som möjligt. Men är man en arbetsnarkoman sen födseln så blir det ju svårt. Och framförallt så blir det svårt när man får samtal lite från källor och sådär. Men jag var ute och gick i godan ro här och hade väl nere telefonen lite för länge. Eller inte för länge, men när jag kollade på den så hade jag ett sms från en källa där det stod, nu händer det grejer, men du sover. Och så kollade jag, så hade jag fått det för 35 minuter sedan. Men så ringde jag upp och så berättade han om den här sensationella nyheten med Marcus Danielsson som var på väg till Dalian och i princip såld till Kina.
Det här var ju ett sånt tillfälle där man ifrågasatte trovärdigheten.
Verkligen.
Och framförallt när man fick höra om pengarna.
Ja, precis. Men framförallt när man fick höra att Djurgården hade gått ut väldigt, väldigt starkt med att de inte skulle sälja någon spelare vare sig i vinterfönstret eller i sommarfönstret. Så det var därför man fick kolla upp det lite extra noga. Och det gjorde jag och fick bekräftat att det var väldigt nära. Och sen så var det ju bara att sätta sig och skriva. Och vi pushade väl det här med att han var i princip klar för Dalian. Och samtidigt så gick ju Björn Jonsson också på, för att nämna honom, på Dobb ut med samma uppgifter.
Mm.
Så att då fick man ju se det som i princip klart då. Men det var ju väldigt nervöst, framförallt tror jag för Marcus Danielsson. För han skulle ju göra en läkarundersökning också. Du kan ju tänka dig, om du har ett kontrakt som kan bli värt 70 miljoner och ska ner till Barcelona och göra läkarundersökningen. Kinesiska fönstret stänger om ett dygn. Laget befinner sig i Alicante, så att det var ju många parametrar som skulle klaffa där. Men han klarade läkarundersökningen i Barcelona, anslöt till laget på kvällen där på torsdagen, och sen på fredagen så träffade han med Benitez och tog lite bilder och sen var det presentation.
Ja, precis. Jag pratade med honom i lördags lite grann, där han redogjorde för de här timmarna och hur han fick ett samtal vid, som du säger, vid 22 på tisdag kväll då från Bosse, om att det här kunde, där Bosse egentligen, han sa att summorna som det gällde blev honom, alltså kommer de till kännedom ganska tidigt i den här processen. Så att han beskrev det först så då, att det var rätt tidigt som jag förstod vilka pengar rörde sig om och sådär. Mm. Och sen hade Bosse frågat, är det här intressant? Ska jag ta förhandlingarna vidare? Ja, nej. Om du känner själv att du pallar, men du måste inte.
Det blev svaret.
Ja, det är en ödmjuk fråga. Ska jag
lite. Men om vi ska ta det då från början, så gick ju den här affären väldigt snabbt. Nu fick ni ju liksom, det jag berättade om var ju skedet när vi la ut den i torsdags.
Uh-huh.
Men det här börjar ju
på tisdagen,
när Dalian har gått bet på 2-3 första alternativ. Och sen så har man Stefan Mitrovic från Strasbourg som första alternativ. Den spricker ju på onsdagen.
Ja, för att han, Danielsson berättade ju att när han kommer till träningen, han tränar med Djurgården på onsdagen som vanligt, och då tar Bosson mot sidan och säger att det börjar hetta till. Vi närmar oss någon sorts avgörande i den här grejen nu. Så var beredd liksom. Och att han sen får ett telefonsamtal på eftermiddagen vid 4-tiden någonting. Och där Bosse säger att det tyvärr sprack det. De gick för den andra mittbacken istället. Ja. Och sen är det ju ett gäng timmar där fram tills han går och lägger sig, som han säger är rätt jobbiga. Liksom. Ja. Och det är sjukt, för det är andra gången jag hör honom beskriva en stor besvikelse. Första gången var ju där när han då inte blev uttagen i landslaget efter att Sportbladet hade skrivit att han blev det. Ja. Och då satt vi också, eller den här gången var jag pratade på telefon med honom, men då satt jag och intervjuade honom någon dag efter, där han ska beskriva en hel eftermiddag i någon sorts här vakuum av besvikelse. Liksom, där han bara försöker stirra bort timmarna. Och båda gångerna stora liksom, betydelser för honom. Stora händelser. Men sen så hade ju Bosse ringt upp honom då på natten där han hade haft svårt att vakna själv, sa han.
Och då hade ju Dalian försökt få tag i Djurgårdens sportchef Bosse Andersson, men hade inte gått. Så hade de ringt till vdn Henke Bergen mitt i natten. Henke ringer till Bosse men får inte tag på honom, så han ringer till Bosses fru som svarar och väcker Bosse, och Henke säger nu måste du upp och börja jobba. Och det gör han ju då, och försöker ringa Marcus Danielsson, som har sin telefon på stör ej också, när Bosse ska ringa. Så att det blir ju några nervösa minuter där innan Marcus Danielsson svarar. Och sen så berättar han ju för Marcus då att
det var bara packa väskan.
Ja, det var bara packa väskan och åka. Så han åker på morgon där nere och gör läkarundersökning.
Vad får han då exakt här?
Ja, men vad jag har hört så är det ett treårskontrakt där han får alltså 1,8 miljoner euro per år. Och sen har han bonusar som man kan få upp till, så att kontraktet kan bli värt 70 miljoner. Det är ju väldigt känt i Kina. Då har ju Micke Stare, Magnus Eriksson, Ranege berättat att om vinner man en match där så kan liksom ägaren komma in och varje spelare får liksom 200 000 svenska kronor direkt. Liksom. Så att det är ju sjuka bonusar. Och framförallt när man vinner ligor. Jag kommer ihåg att det var Micke Stare som berättade, som var tränare just i Dalian, när de låg i andra divisionen, så hade de gått upp i högsta ligan, så hade truppen, totala truppen, fått en bonus på 150 miljoner svenska kronor och fördelat då på 25 spelare, eller kanske ledarna också ska, så kanske säg 30 då. Så det är ju extremt bonusbaserat trots att det är så höga löner då. Men som många undrar ju, så hur kan Marcus Danielsson få den här chansen? Och man får väl säga att det beror kanske lite grann, har ju coronaviruset spelat in. Dels så har ju det spelat in att den kinesiska ligan har satt ett maxtak där spelare inte får tjäna mer än 30 miljoner netto per säsong.
Så de kan inte fylla lagen.
Så de kan ju inte göra alltså såna här, dels så kan de inte göra såna här värvningar som de har gjort tidigare. De här största stjärnorna tjänar ju kanske ungefär lika mycket i Premier League, mer i Premier League. Snittlönerna är mer i Premier League än i Kina, så att de går ju bort. Och sen så har det här coronaviruset såklart spelat in, med tanke på att om du är en fotbollsspelare som har tjänat dina pengar redan och vill tjäna ytterligare pengar, så tänker nog ett steg extra när det är corona. Mm. Men är du en allsvensk spelare som för två år sedan var arbetslös och gick till Arbetsförmedlingen, så ger nog...
Nej, för två år sedan var det inte.
Jo, men när jag gick från Giffarna och hade...
Gick han till Arbetsförmedlingen då?
Ja, men då bodde jag hemma hos morsan i väntan på att... Han skulle få ett nytt kontrakt. Ja. Ja. Jo, men det var det, tror jag. Som jag fattar. Jo, men så var det. Och inte har tjänat de pengarna i karriären, så ger nog blanka fan i det här coronaviruset.
Så är det då. Det är ju förlängningen där då, måste man ju säga, att det finns ju ett osäkerhetsmoment här i om det överhuvudtaget kommer spelas någon fotboll i Kina. Och när i sådana fall den skulle kunna börja. Ja. Därför att Dalian Jinfang då, där han spelar, ska spela nu.
De heter Dalian Professional nu.
De har bytt namn. Ja. Nej, men de har ju varit i det här träningsläget vid Marbella. Är det va? Tror jag.
Alicante.
Ja. Förlåt. Ganska länge. Mm. Och en och en månad nästan. Mm. Och det finns ju ingen prognos för när de kan resa tillbaka. Nej. Eller när säsongen kan börja där borta.
Den skulle ha börjat nu, va? 22 februari.
Ja, något sånt, tror jag. Och det blir ju lite sådär att när man tittar på att jag pratar med honom även om EM-chanser då, för att han har ju ändå varit med de senaste landslagstrupperna. Mm. att det inte är så stor skillnad, tänker han, på kinesiska ligan och allsvenskan, och att det borde inte innebära så mycket för hans möjlighet att komma med. Men det är ju förutsatt att det faktiskt spelas matcher.
Ja, precis.
Och det känns ju som att det är en bra bit kvar. Tvärtom så känns det som att vi går mot en utveckling nu i Europa där det finns en sannolikhet att det inte spelas speciellt mycket matcher här heller. Jag vet att i morse, precis när vi gick in i den här studion, så stod det i engelska medier att Engelska fotbollsförbundet har sammanträtt och pratat om hur man eventuellt ska kunna spela klart säsongen inför tomma läktare. Och vi kommer säkert ha en ganska eskalerande utveckling de kommande veckorna, dagarna, där det finns en möjlighet att det inte spelas någon fotboll överhuvudtaget någonstans till slut.
För att, jag tror det, jag vet inte, ja precis.
Alltså jag menar, det är ju, om du kollar på vad som händer med folksamlingar och sådär, publik är väl ett första steg att man tar bort det. Det är väl möjligt att man kan spela matcher inför tomma läktare. Men det är ett stort osäkerhetsmoment i alla fall.
Ja, precis. Men däremot så...
Poängen är, finns det ett EM att förbereda sig för? Det var ungefär dit jag ville komma.
Men det tror jag, det kommer inte ställa in EM, och inget OS kommer ställa in där för mycket pengar. Men däremot kan man ju diskutera... Det som gör att Marcus Danielsson har lite fördel är väl att truppen till marslandskampen har tagits väl ut ganska snart. Ja. Där lär han vara med. Du har Ponne Jansson som har varit skadad. Du har Filip Helander som är skadad. Du har inte så många att välja på, så det är klart att kommer vara med då. Sen har du med träningsmatcherna i mars. Du har träningsmatcherna inför
i maj, juni. Ja.
Och fortsätter det vara den skadeproblematiken så, och vi säger att kinesiska ligan kommer igen, så är det svårt att se att han inte skulle vara med i en trupp. Men däremot kan man ju liksom, det är ju väl självklart, Marcus Danielsson, om han hade spelat kvar i Djurgården, hade ju inte ens då varit given i en EM-startelva. Och jag menar, få chansen att bli ekonomiskt oberoende, trygga sin familjs framtid, trygga sina framtida barn och barnbarns framtid, då tar man ju det alla dagar i veckan, ja, istället för, och då säger man, han offrar ju inte en EM-plats, han offrar chansen att inte bli uttagen.
Ja, jag tycker inte att det är en avvägning överhuvudtaget.
Nej, precis. Så det gör jag helt rätt.
Men för vi måste ju ta den andra sidan av det här myntet då också. För bara avslutningsvis när det gäller honom då, det här och flytten, så var det coolt att tycka att Rafa Benitez hade ju scoutat honom själv, verkar så. Han hade koll på honom på egen hand, och det, när Rafa var, jag har ju väldigt bra koll på Rafa från han var tränare i Newcastle, och han hittade ju spelare på platser som många andra inte tittade. Nej. Newcastles målvakt Martin Dubravka, som är en av de bästa i ligan nu, kom ju från Slavia Prag, hade varit i Danmark innan, hade en ganska brokig karriärbana, och Rafa tog honom på lån från Sparta Prag var det förresten, eller Slavia Prag, jag minns inte. I alla fall i ett januarifönster, och ingen trodde att han skulle vara första målet uttaget. Men så han har koll på sig, han kan sin marknad, Rafa.
Ja, men det som är bra också, det är vad man hade velat, alltså Marcus Aronsson måste ju trott att det var dolda kameran när han kommer ner med och ser det där kontraktet, flyger ner och sen går han och hälsar på Rafa Benitez, Mark Hamsik och Rondon. Han har nog inte fattat det där än.
Bild som
sen är det lite roligt också. Det som är bra för Djurgården är ju framförallt att de har redan fått pengarna.
Precis, vad det skulle komma till. Ja. För att det är ju den andra sidan av det då. De får 50 miljoner till. De måste ju ha ett enormt eget kapital nu.
Ja, precis. Sen om de får 50 miljoner netto, det är väl i alla fall mellan 40 och 50 miljoner netto. Men sen försvinner det kanske lite pengar till... Ja, men Västerås ska väl ha en del. Helsingborg ska ha en del som har varit med i...
Ja, ytterligare en klubb tror jag som han spelade i. Vad heter de? Precis. Kranstorp?
Precis. Hans klubb där, som Division 6, som får...
En miljon till och med.
Ja, det är ju extremt mycket pengar från. Det som är lite bittert för GIF Sundsvall då är att han har varit där mest längst i hela sin karriär. 5 säsonger, 5 år, och de får ingenting i princip. De får kanske några 100 000 om matur, eftersom han skulle fylla 23 år och han gick dit. Så att det måste kännas lite bittert för GIFarna, som har fått cashat in ganska mycket där.
Skogstorp heter de.
Skogstorp, nej.
Fel av mig.
Så att det här är ju en affär som är bra för svensk fotboll. Det är många klubbar som får ta del av kakan.
Så är det. Sen är det väl många av Djurgårdens konkurrenter som inte tycker att det är lika kul. Det är väl 50-50 för dem då, att de blir av med sin bästa spelare, men att de får så mycket pengar att röra sig med. Det jag tänker man måste avhandla kort, nu har vi pratat länge om den här övergången, men det man borde avhandla kort också, det är ju det faktum att en sak att det här möjligheten dyker upp på marknaden, att Djurgården får, eller Bosse Andersson får liksom så nära in på att det kinesiska fönstret stänger det här budet. Och det är en möjlighet de kan falla i knät på vem som helst.
Ja.
Men att kräma ut så här mycket av den möjligheten och att han nu har en så pass gedigen historia och ett så pass helgjutet facit vad gäller att ta betalt för spelare och vad gäller att förädla spelare och sälja dem vidare. Det där jag såg att det uppstod lite grann i sociala medier diskussion bland supportrar till andra lag, att hur kommer det sig att de är så förbannat bra på det här? Och att han är så förbannat bra på det här. Och det har ju på något sätt varit hela Djurgårdens hävstång för allt de har på planen just nu. Och den, man måste säga att det är en unik kompetens. Alltså, organisatoriskt, strukturellt så är det svårt att säga att Djurgården har massa, liksom, att de har ett extremt bra nätverk av det ena eller andra. Eller att, du vet, att, tvärtom då, att Bosses kompetens är många...
Ja, och mycket... hans kontakter framförallt är väl. Och sen får man säga, här hade de lite tur som jag var inne på tidigare. Coronaviruset gjorde vi sitt till. Och framförallt hade de ju trumfkort som Bosse Andersson berättade om, att Dalian hade gått bet på sitt första val och var desperat behov av mittback. Och då hade de det här framme.
Nej, menar, jo, men den typen av möjligheter kan falla i knät på många lag.
Ja, precis. Men det gör det gång på gång hos Djurgården.
Och det är det som är imponerande. Ja. Att det här verkar inte vara liksom en händelse som är... Inte för att de kan betta på att det ska hända varje säsong.
Nej.
Men minst en gång om året gör de ju en sån här gigantisk försäljning. Liksom.
Och sen är det ju det bästa för Djurgården är att de har fått pengarna redan. Det var ett engångsbetalning. Så jag tror jag hörde av någon som hade varit nära klubben där att Bosse hade sagt att ja, det är perfekt med one installment payment. Det gillar Henke. Henke är alltså Henrik Berggren, vd för Djurgården.
Vi måste lämna Djurgården nu.
Ja.
Och den här övergången.
Men det är inte konstigt att vi pratar länge om allsvenskans sjukaste övergång genom alla tider.
Absolut, det var ingen kritik mot oss.
Nej,
den kommer sen.
Ja.
och ta oss norrut till Östersunds FK.
Ja,
och
där händer det väl ingenting. Där är det lugnt och städat.
Precis. Där det inte är.
Och ni har fortsatt grävt vidare.
Ja. Och vi har inte kunnat publicera så mycket ännu om det. Men vi vet ganska mycket om bakgrunden till det här. Och jag kommer inte sitta här och redogöra för det, för att vi måste sparas till textform. Men den ena timmen blir konstigare än den andra, kan sägas. Och om man tycker att det har varit rörigt i kommunikationen där med de här utlåtandena som har kommit från Östersund och så vidare, så ska man veta vad som har hänt i olika telefonsamtal den här veckan.
Kom vi tillbaka till den här stackars presschefen Niklas Lidström?
Nej,
han har inte involverat så mycket.
Nej, precis. Nej, det är väl snarare då att det är en del annat som är oklart här i bakgrunden med de här människorna bakom det här företaget och sådär. Men jag hoppas att vi kan publicera det i veckan, för att det är en story som heter duga vid det här laget, och en del överraskningar när man lyfter på luren ibland och blir uppringd. Kan jag säga. Det har varit en...
mycket spännande. Nej, det var ju ett ruggigt avslöjande det här med Pools 8 när ni drog fram det.
Ja, det var ju förra veckan.
Ja, det var ju
förra fredagen.
Det gav så att säga eko i fotbollssverige.
Så är det. Sen har ju kommit mer nyheter om Östersund efter det. Bland annat det här bokslutet då, där de hade väldigt dystra siffror.
Nej, de tog väl bort hela den här sponsringsgrejen, va?
Ja, den låg inte med överhuvudtaget. Så då blev det resultat på minus 40 miljoner nästan. Ja,
och måste få in 40 miljoner. 21 miljoner innan juni.
Ja,
hur ska det gå till?
Nej, och det är det man börjar undra här nu. Det är också att det finns ju egentligen inga realistiska sätt att ta sig ur det här.
Nej.
Och de har ju inte några tillgångar i truppen som de kommer kunna sälja för så mycket pengar. Därför att även om de hade haft så pass bra spelare, att ta den här Kadir idag som har gjort hattrick i cupen här nu, så att han gör 8 mål på de första 8 omgångarna i allsvenskan. Ja, men om alla vet att Östersund sitter i en så pass prekär ekonomisk sits, så kommer det inte komma några enorma bud som löser den ekonomiska situationen för dem.
Nej, men om vi leker med tanken då att de får in de här 15 miljonerna, va? Från Pools 8. Vilket
kommer inte hända.
Och sen så säljer de Noah Sonko Sundberg till IFK Göteborg, som Sportbladet har skrivit här är intresserad av. Vilket är märkligt med tanke på Noah Sonko Sundberg.
Jag tyckte jag såg att Marcus Vulkan, vår kollega, dementerade att det skulle vara på det sättet här. Att de inte har sett efter honom.
Nej, för det tänkte jag var extremt konstigt. Alltså han är väl ingen spelare som skulle förstärka IFK Göteborg.
Ja, det som jag tänkte var att det började bli sent i deras mittbacksjakt. Det var min första tanke. Att de är nere på alternativen ganska långt ner på listan.
Noah Sonko Sundberg är en väldigt bra spelare för övrigt. Men jag tror att han skulle inte göra speciellt så mycket skillnad i IFK Göteborg, tror jag.
Jag vet inte. Det är ju svårt. De har ju, vad är det, Kalle Siro da Gracia som är första valen där. De behöver ju bara alternativ. Liksom. Mm.
Men har Vulkan dementerat det, så då han har bäst koll på IFK Göteborg.
Nej, Vulkan har dementerat det.
Mm. Ja, då får vi att det inte är så. Men ponera då att vi säger att de säljer någon annan spelare för någon miljon, 2 miljoner, och så får de in 15, då är det 17 miljoner. Då är det fortfarande fattas det 4.
Ja, men, och jag menar, där får du bort då den stora delen av behovet de har med hjälp av det här sponsoravtalet, som jag är ytterst tveksam till om det kommer att betalas ut.
Men jag tänker på det här, om man sparkar typ 20 pers, då får man inte
de
in pengar.
De kommer ju skära ner nu.
Ja, men då får man inte in några pengar.
Nej.
Då sparar man ju bara pengar.
Ja, det är svårt att spara sig ur en kris.
Det är det jag menar.
Det är liksom, så att jag tycker att det ser väldigt dystert ut för dem. Jag tror inte att det där löser sig. Alltså,
det är svårt att spara sig ur en kris. Det låter som en politiker.
Ja, precis. Det som... På tal om det då, politiker, så jag måste ha slagit dig också. Jag vet inte om du har sett, såg till exempel den här presskonferensen som hölls igår om coronaviruset i Sverige. Där Folkhälsomyndigheten och regeringen och lite andra MSB var med och
professorer
och rikspolischefen var med och lite andra. Och för att prata då om hur man gör. Och det, jag slogs direkt av hur likt det var Östersunds kommunikation kring avtalet med Puls 8. Att man fick ingen klarhet i vad som gäller. Därför att det sägs olika saker till höger och vänster hela tiden. Och jag tyckte att det kändes som att nästan som att läsa, som att någon högläste det här då, pressmeddelandet som Östersund släppte om Puls 8, där det var så här: vi igår förnekade klubben eller en företrädare för Puls 8 korrekt till en journalist.
Och han ljög, det var bra.
Att det fanns ett bindande avtal. Så det finns inget bindande avtal. Jo, det gör det.
Jo.
Så... Och igår då var det här då att de är ute och säger att från Folkhälsomyndigheten att i Sverige så kommer ungefär 1 promille av befolkningen få drabbas av det här viruset. Medan i Norge och Danmark så gör man helt andra estimat på mellan 10-25% ungefär av befolkningen.
Men jag blev ändå lite tryggare när den här professorn kliver in. Jag tyckte han hade lite trovärdighet och sa som det var.
Han verkar lita mycket på vad de säger i Kina. Det är det som får mig att bli lite skeptisk.
Ja. Men vi har olika syn på det här med coronaviruset. Det skulle vi kunna göra en egen podd på.
Ja, faktiskt.
Du är väldigt orolig. Jag är lite mer avslappnad.
Jag är mer orolig än vad du är.
Ja.
Svenska cupen.
Den har...
kommer att spelas klart förmodligen i alla fall.
Det tror jag.
Allting fortlöper som
det
ska.
Men det man kan säga är att det har varit ruggiga skrällar.
Ja, en del, men det brukar ju vara det så här år.
Fast
också.
Inte Tvååker vinner, division 1-lag vinner mot IFK Göteborg.
Tvååker.
Tvååker, Tvååker heter
det. Tror jag man säger.
Okej, Tvååker.
Va? Tvååker. Ja, Norrköping följde med 2-1 mot Tvååker och tappade ju kommando över den gruppen.
Ja, men alltså, och leder när det är bara några minuter kvar. Och då, eller har i alla fall oavgjort några minuter kvar. Och tappar en 1-0-ledning.
Mm.
Det måste ju vara... Ja, jag vet inte hur går sånt till. Det måste ju vara någon chalans bland spelarna att man inte tar det på allvar riktigt. Eller? Alltså,
ja, vill du ha fler
underskattning?
Vill du göra en stor sak av det så kan man ju börja prata då om att det här är hela alla vinterns problem. Norrköping som sipprar ut på planen.
Nej, det tror jag inte
det tycker jag känns lite göra. Tidigt kanske.
Ja, det är klart det är det. Men det här måste ju ha att göra med att man underskattning, man slappnar av, man tror att det är klart redan. Och sen så, för det känns ju som Norrköping är alldeles för bra lag för att tappa det här. Men däremot så späder ju på den här turbulensen i klubben såklart.
Ja, det gör det ju. Mm. Man, ja, precis.
Det var ju inte det här Norrköping behövde.
Men precis, så
vilket lag behöver en förlust? Kan man fråga sig.
Ja, det kan man också fråga sig. Tvärtom då så har du Östersund som ju har sin egen kris och som vinner matchen med 4-5-0. Och det är på något sätt då kanske det i alla fall distraherar lite från alla problem för spelarna en stund. Så har det inte varit i Norrköping. Den där gruppen kommer ju ser ut som att Falkenberg går mot segern i nu då.
Trots de som vann mot Halmstad fast man hade en utvisad va?
Ja, precis. Julius Faj gjorde ett sent mål där.
Ja.
Det ser bra ut för dem. Djurgården, svenska mästarna kollapsade.
Ja, och Pelle Olsson visste man att han skulle ta poäng mot Djurgården. Som
löser ett kryss efter en sen upphämtning. Stod 2-0 till Djurgården efter första halvlek. Men Sandviken kom tillbaka.
Där känns det också som lite bekväma Djurgårdsspelare.
Ja.
Jag trodde det var klart, ledde med 2-0. Och sen Leo Englund, den gamla GIF Sundsvall-anfallaren. Och öste in mål i Division 2 tidigare för Skellefteå. Gjorde väl 40-50 mål varje säsong där. Men hade aldrig någon lycka i Allsvenskan.
Nej.
Men han han skickar in oavgjort mot Djurgården.
Och de har ju, de började spela ju bra i första halvlek här, men sen så tappar de bort sig lite grann. Nu ska man ju säga att de fick spela med Augustinsson som mittback och hade ju inte check tillgänglig heller, så de hade var det Walker som var vänsterback?
Ja, jag tror det.
Och sen gick ju Vittre ut skadad också, så det blev väldigt hoplappat allting där. Men ändå.
Man ska ändå vinna.
Den matchen borde de
vinna. Och nu blir det en...
vi har ju Jimmy Åkesson Fredrik Reinfeldt-derby på gång här.
Åkesson-Reinfeldt-derby.
Mjällby som vann 5-0 mot Dalkurd där Moro gjorde 3 mål. Och de verkar vara i full sving.
De känns jättespännande.
Ja, verkligen. Det är kul att se Mjällby.
Ja, sen kommer det ju ta... David Löfqvist gjorde... Löken gjorde väl en framspelning där också. Sen lär väl
och mål.
Ja, och sen lär väl ta... ett par matcher, ett par veckor, kanske någon månad innan David Batanero är i sin fulla slag.
Precis. Men jag tycker de har ett ganska spännande lag. Jag tittade på startelvan här nu och bara att det här är ju inte alls ett lag som man känner att de definitivt kommer åka ut. Till exempel. Utan det, om man då jämför med Varberg i de här lagen så har de också... Varberg till exempel har ju känns som att de mer har gått för att kamma hem det här TV-avtalet då som kommer i år och pengarna de får av att spela allsvenskan och ta det lite lugnt och se om man överlever, medan Mjällby känns som att satsa mer på klara nytt kontrakt.
Men ändå känns det som Mjällby har gjort en ganska smart satsning.
För absolut. Han som
styr klubben med järnhand, tänkte jag säga, Hasse Larsson, var ute där och snackade ganska frispråkigt om David Batanero och förhandlingarna, och menar på att först skulle han ha sådana jäkla krav, då såg vi bara tack och hej, det här går liksom inte. Men sen sänkte han kraven och sen gick han med på våra löneanspråk, och då blev det en övergång. Och det säger väl en del om att de verkar inte ha någon sån här galen satsning där de kastar pengar omkring sig.
Nej, tvärtom. Det är samma sak som med deras tränarfråga. Han Milos Mjojevic där som var inne och var tränare. Mm. Han lämnade klubben för att de inte kunde möta hans lönekrav heller. De tyckte han hade en skev bild av vad man skulle tjäna som tränare i Allsvenskan. Men det ska bli spännande att följa Mjällby i alla fall. Moro 3 mål. De har ju chansen då att ta gruppsegern före Djurgården där, om
räcker
de vinner i sista matchen.
Räcker med målgjort för Mjällby.
AIK vann med 1-0 mot ÖIS. Och det var väl lite bättre än mot Isödra.
Ja, men det känns ändå som det hackar igång, och framförallt så känns det som AIK har en skadelista som är väldigt alldeles för lång. Pärta var inte med, va? Kolbeinn Stigthorsson har blivit ett stort frågetecken. Vad händer? Vi fick ju reda på här för någon vecka sedan att han var i träning, men nu verkar han inte vara i träning igen. Så han kanske har fått något bakslag, eller vad händer där? Han har haft problem med knäna. Det är i alla fall oroväckande att han inte är tillbaka.
Nej, men precis. Och de sa väl inför matchen mot Isödra att han hade problem och att han inte skulle vara tillgänglig. Så det var inte någonting var oklart vad det var. Men,
ja. Och sen Robert Lundström var inte heller med.
Nej, de har väl en del. Men fortfarande, som sagt, det är ju väldigt tidigt, så att man är ju skeptisk.
Ja, framförallt kommer ju, tror jag, jag har läst några rubriker här om att Djurgården sålde guldet med Marcus Danielsson efter den här förlusten i svenska, eller oavgjorda mot Sandviken, och det är många som drar väldigt snabba slutsatser, tror jag, av svenska cupen. Det är framförallt en månad kvar tills allsvenskan drar igång till premiär, och efter det så har vi ett sommarfönster där mycket kommer att avgöras.
Vilket är bra nyheter för till exempel Malmö FF då, som fick slita till sig en 2-1-seger mot Karlskrona, och det började gnällas lite grann där, kunde man lätt utläsa i både analyser och i supporterled och annat, där spelet inte riktigt klickade, och dessutom då man kunde titta i backspegeln och se att man inte hade skapat en enda målchans mot Wolfsburg dessförinnan. Nej, jag tyckte MFF började ganska bra. Och
jag tyckte de var framförallt bra i första matchen.
Det var de. Men även första halvlek mot Wolfsburg tyckte de var ganska bra, tills Brekalo gjorde det där målet. Men att det hade, många i MFF ville väl se tendenser till att det ser bra ut ganska snart här.
Men just i de fallen tror jag, dels Malmö med MFF ska byta spelsystem och ha en ny tränare, där får man ha tålamod. AIK ska byta spelsystem, har mycket skador, och väntar de på att Ofori ska komma igång på allvar, så att jag tror att där får man också ha lite tålamod. Som sagt, det är ganska lång tid kvar innan allt börjar. Men däremot, om man kan säga, AIK är ju ett Ylätupa, har ju inte sett ut som den pocketrollen spelare som man tror att han ska växa ut till. Den här värvningen Asani kan man kanske sätta ett litet frågetecken för. Hur bra är han? Vad ska han bidra med? Nu är han ju kanske inte AIKs dyraste värvning genom alla tider, men vi kan räkna med att de i alla fall tittar på och värva in något offensivt också.
Ja, man är ju lite frågan till det där med till exempel han, Sandro, han kanske är jättebra, men att en klubb som ändå säljer Isak och Kristoffer Olsson för de summorna som AIK gjorde, hur kommer det sig att de måste förlita sig till lån av den sorten?
Det
är liksom, om man tittar på helheten över tid och sådär, långsiktigt hur det sköts, vilka pengar de har tillgängliga och inte. Då, klart, de har plockat in spelare som inte har krävt övergångssummor med större sign-on-bonusar och höga lön liksom, Sigthorsson är väl en sån och så.
Men ändå smart ändå att ta lån på sån spelare som man inte var helt säker på. Det är ju en liten ekonomisk risk. Så
är det, och det blir utfyllnad att få in spelare i truppen och så vidare. Men en klubb som har sålt spelare för de summor så kan man ändå över tid fråga sig varför låna spelare från den typen av lag. Hammarby blev som sedvanligt sågade av Stefan Billborn. Det spelar ingen roll att de har vunnit 18 ändå av sina 20 senaste matcher och nu vann med 2-0 mot Brommapojkarna. Den här gången var beslutsfattandet som var för dåligt eller någonting, tror jag.
Kan det börja bli så här, vargen kommer med Billborn nu, att han ska såga dem hela tiden, och att det börjar bli så här, okej. Nu sågar vi dem igen. Billborn känns inte som en sån tränare heller som,
nej, men det är ju alltid, det är ju alltid
sågare för sågandets skull, utan det känns faktiskt som han menar det genuint.
Ja, han känns genuint sårad av prestationerna emellanåt.
Verkligen.
Men de vann i alla fall igen här.
Ja, där kan man konstatera att Alexander Kastaniklis har fått en fortsatt dunder bra start på året. Han har öser in mål och poäng.
Kalmar går som tåget. De går, det ser ut som att de gör bäst från sig av alla lag nästan. De gjorde 5-0 på det här J-södra som AIK hade svårt att nå ett kryss mot. Och Nils Fröling gjorde mål igen. Och jag kan tycka när jag ser att han är där och gör mål direkt i år också att det är konstigt att inte rycktes mer i honom.
Ja.
Att det knappt, var ju knappt...
Rycktes som Malmö lite igen, va?
Ja, men det, och det borde det ha gjort. Mm. Det är ju, hade varit kul att se honom i en, ja, men, en AIK, miljö av ett lag som inte lider lika mycket som, ja, Kalmar har gjort. Nu kanske de blir bättre i år.
Men däremot så får man ju säga att om man ska köpa en spelare i Allsvenskan så får man räkna med minst 10 miljoner för honom.
Jo, men det, nu finns klubbar. Det tillräckligt många klubbar som har det,
ja,
tycker jag. Att det borde inte vara helt som när Djurgården budar på Haksa Vanovic. Liksom. Ja. Ja, det borde vara en verklighet som man kan förhålla sig till. Andra lag som går bra i Östersund och Häcken tog varsin 4-0-seger och gör upp om gruppsegern där. Den här Jordan Attakadiri då gjorde 3 mål för Östersunds FK. Och de har båda två alltså 9-7-0 i målskillnad och kommer mötas i en avgörande match här på slutet. Då. I Östersunds bokslut fick man även lära sig det att Hossam Ayesh såldes för 5 750 850 kronor till IFK Göteborg. Och jag vet ju att när de skulle sälja honom, Ayesh, så var Kindberg väldigt mån om att de skulle få otroligt mycket mer pengar än sådär.
Kommer du ihåg att de hade ett bud från Columbus Crew, tror jag det var, eller om det var något annat på 20 miljoner?
Ja, de hade väl bud från holländska klubbar på mellan 10 och 15, tror jag också, däremellan. Som... Men det blev alltså den summan och det blev IFK Göteborg för Ayesh, som var ute och pratade om det här i veckan, vad som hände i Östersund. Mm. Och att han drog samma slutsats som alla andra. Det var rätt kul att det finns ju fortfarande liksom en falang kopplat till Östersund som menar att det här är smutskastning och grundlöst allt som händer. Mm. Liksom okej, nu måste man ändå gå tillbaka 3 år snart till, när det gäller allt som har hänt. Då. Mm. Och jag sa att nu känns det som att det är så mycket så att det kan inte bara vara struntprat.
Men det måste ju vara någon av Kindbergs vänner och vänners vänner som man alltid skriver till på Facebook. Hej vänner, vänner
och vänners och vänner.
Vänners vänner.
Precis. Örebro och Elfsborg klantade till det lite grann. Elfsborg fick stryk av Oskarshamn.
Ja.
Och Örebro bara 3-3 mot Brage efter 2 mål av sitt nyförvärv Robin Book, bland annat.
Det är spännande att se Jack Lane i Örebro, vad han kan uträtta.
Verkligen, bra värvning för Örebro. Och,
smart värvning. En smart steg tror jag också av Jack Lane att gå dit istället för att gå till någon toppklubb. Där han är nog lite bränd efter tiden i AIK där med Norling och att han var ju väldigt mån om att få speltid men fick kanske inte.
Ja, han fick ju sina 5 matcher i början där lämnades lite åt folk att gissa om det var så att det stod fanns någon klausul om 5 matcher där i kontraktet eller någonting. I alla fall, de två lagen får man ju säga det också, de borde gå vidare från den här gruppen. Men de har ju lite tufft. Och sen då, det laget från Allsvenskan som kanske har det absolut jobbigaste hittills, det är ju Sirius då.
Ja, vad
som
hände
fullständigt
där?
Kraschlandade hemma mot Västerås, förlorade med 3-0. Och där gnälls det en hel del på det ena och det andra. Och det är ett Sirius utan Mirza Jelicak, tänker jag. Att, ja. Han var ju den sista beståndsdelen från det här Kim och Tolle Sirius då, som byggdes upp från division 1 till Allsvenskan. Och även de spelare som var bärande i det laget, i synnerhet och Christer Gustafsson och andra, har ju lämnat det inför den här säsongen. Att Sirius är på väldigt osäkert territorium i år och kan ju faktiskt, man får ju höra varningsfinger där, att det känns som
skakigt
att det är väldigt
skakigt. Skakigt i Uppsala och Sirius nu, skilsmässa mellan Busch Thor och...
Ja, det känns skakigt generellt i Sirius. Mm. Och det här var ju då ytterligare en klubb som inte mådde så bra av att förlora en fotbollsmatch. IFK Göteborg vann i alla fall i den gruppen också med 2-0 mot Sollentuna och gjorde ett bra resultat. Deras bokslut kom ju också här. Det ljusnar ekonomiskt, eller bra jämfört med hur det har gått de senaste åren i alla fall. Det som är anmärkningsvärt, där om man tittade lite närmare på det, så var det att de har, jag tror att det var 9 spelare med olika vidareförsäljningsklausuler. Så att när de spelarna lämnar IFK så
kan de casha in pengar?
Så kommer andra klubbar.
Aha, okej,
så Blåvitt har köpt spelare med klausuler.
Men däremot så kan man ju säga att hade de inte gjort Benjamin Nygren-affären så hade de nog varit rätt illa ute.
Så är det, men man får sälja spelare 50 miljoner också. Ja, på tal om Blåvitt och spelare som lämnar eller kommer då, så är det ju varit en del prat om Alhassan Yusuf här efter helgens cupmatch.
Ja, precis. Och han var ju kanske lite sämre i slutet av förra säsongen, vilket speglades eller avspeglades på Göteborgs spel. Var ju på väg till Wolverhampton där de hade en deal med en belgisk klubb att han skulle bli utlånad och sedan spela för Wolverhampton. Det är ju svårt att få arbetstillstånd för sån som Alhassan Yusuf i Premier League direkt. Men nu börjar det ryktas om Premier League-klubbar igen och man får gissa då att det är en sån där lösning där de lånar ut honom till en klubb i Belgien eller något sånt där för att sedan ta honom till Premier League. Men det är svårt att se att det skulle hända nu redan. Eller nu redan går det ju inte om man ska till Premier League. Men det är ju sommar då. Men jag tror ändå att får nog vänta ett tag till, tror jag, innan Yusuf. Han måste nog bevisa att han kan göra en lika bra säsong som han gjorde i början av säsongen nu i början. För att det ska bli någonting realistiskt i vinter.
Ja, han är inte redo för Premier League-spel ännu.
Nej, verkligen inte. Men det är väl där de tänker att de vill säkra upp på dem tidigt.
Mm. Man tänker ju annars spelare in för Blåvitt, och vi var inne på den här mittbacksjakten där förut, att det är ju fortfarande ett av de lagen som man känner att de inte riktigt är klara.
Nej, det är några. Göteborg är inte klara, AIK är inte heller klara, Djurgården är definitivt inte klara.
Nej. Så att, Elfsborg borde börja närma sig att vara klara vid
här. Ja, precis. Johan Larsson kom in där, karaktärspelare tycker jag, blir väldigt viktig spelare för Elfsborg, och får väl gissa på att han sänkte sina lönekrav också där i slutet. Det drog ganska ut på tiden ganska länge. Han hade väl ganska höga krav med sin, en sign-on-bonus där efter att ha varit utomlands. Men den tror jag Stefan Andreasson är väldigt nöjd med.
De såg väldigt nöjda ut när han presenterades.
Ja.
Du har lite andra grejer här. Du avslutade i veckan att Alexander Milosevic verkar kunna bli AIK-spelare igen.
Ja, precis. Där är ju förhandlingarna återupptagna. De är inte riktigt i mål med överens om de personliga detaljerna. Det finns intresse från bland annat Montreal i MLS. Det finns ett par andra klubbar som man hoppas på. Men det lutar nog åt, eller lutar åt i alla fall 70-30 nu att det blir AIK för Milosevic. Och det är klart att det är ju en förstärkning för AIK såklart, och en av allsvenskans bästa spelare om det går i lås. Jag tror att det dröjer nog en vecka till innan vi vet svaret där, men att de förhandlar och att det är på gång, det är 110% klart.
Annars ser jag här i vad du har klottrat ner i körschemat att det är någonting som är populärt som nyheter om Stockholmslagen i övrigt. Du har en grej om Hammarby.
Ja, precis. Där står det nu klart att det inte blir någon förlängning för Mojo Tankovic. Han kommer att spela ut sitt kontrakt och lämna som bossman i sommar. Har han ju också varit inne på tidigare, och det är med SBA som sagt att med tanke på att Mojo kom för knappt någonting i övergångssumma och att han har spelat ut här och det inte blir någonting med Genoa, så i vissa fall menar ju Jansson på att man får ta att det kan lämna spelare som bossman, och Tankovic är väl ett fall där det känns liksom accepterat. De har fått ut max av honom, visste att de inte kanske skulle få 20 miljoner om de sålde honom tidigare, men har varit med och bidragit och tagit ut dem i Europa, har liksom satt Hammarby på kartan med att komma med i landslaget och sådär, så att en väldigt, väldigt, väldigt lyckad värvning för Hammarby även om man lämnar som bossman.
Och Djurgården då som ska ersätta Marcus Danielsson?
Ja, där tror ju många att de ska ta in en mittback som ersättare. Men vad jag hör så är det på gång att de ska ta in två ersättare. De har varit och snackat med en utländsk mittback, en etablerad sådan. Jag har inget namn ännu, men vi ska försöka jobba fram det. Och sen kanske de värmer någon lite yngre på sikt då. De behöver ju två mittbackar om man ska vara ärlig, med tanke på att Erik Berg, att jag tror inte att han... Det är någon bonus som han är med i början av säsongen. Då får man se honom ganska långsiktigt och med sin rehab och sådär, att han kan vara med riktigt och vara kanske i den optimala formen i andra halvan av säsongen.
Många som börjar spekulera där att Emil Bergström skulle vända hem igen, och det är väl inte riktigt vad du...
Nej, alltså, vad jag har hört så vill det som, är inte aktuellt just nu. Jag tror inte hans klubb Basel, va, är som inte är, vill släppa honom. Jag tror inte Djurgården är så här dunderintresserad heller. De söker nog andra spelartyper där än Emil Bergström.
Jag tror att han spelar i Basel, ja. Nej, ja, det var ju rent generellt vad jag kom ihåg att nu fick första frågan här på tidningen där. Danielsson var såld, så var det första spelaren som jag tänkte på eftersom han har sån djurgårdskoppling. Men som spelartyp så känns det som att det finns andra mittbackar som passar bättre i Kim och Tolles spel också.
Ja, framförallt. Hade jag varit Bosse Andersson hade försökt locka hem Micke Lustig från Gent. Jag tror det hade varit en perfekt värmning för Djurgården.
Sen han har ju varit i Scandic Parks hotellobby och försökt dräga på Lustig i 16 år.
Precis.
17.
Och Lustig har ju spelat mittback i Celtic en del, han har spelat mittback i Gent nu också, så det hade varit perfekt. Jag tror även de skulle försöka, även om det känns kanske lite orealistiskt med tanke på Ståhle Solbacken verkar inte vilja släppa sina stjärnspelare, men en sån som Sotte Papadimopoulos hade varit också en perfekt värvning för Djurgården.
Nu är det ju så att Köpenhamn faktiskt slog ut Celtic ur Europa League efter en otroligt imponerande bortaseger på Celtic Park.
Verkligen, och går en hård kamp med Midtjylland om ligatiteln, så jag tror att...
Midtjylland har ju
övertaget
där, lite övertag där. Ja. Är inte så litet heller. Det var det hela.
Det var det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.